Sen är det ju så att det är inte första gången jag är här, utan jag är ju uppväxt i svensk Finland. Mina föräldrar var pastorer inom pingst och Vasakonferensen var ett årligt inslag här, så jag var här redan innan den här kyrkan fanns till. och det är så kul att komma tillbaka. Sen kommer jag ihåg när jag satt där att vi var här också när jag var i armén. Då hade vi någonting som hette Kristliga Beväringsgruppen, KBG. Någon som känner till det? Ja, det är flera där. Och då gjorde man allt vad man kunde för att komma ut och få lite extra permission. Så vi gjorde med fältprästen en resa. Var vi här också i Sion och hade någon form av möte med Hanno, hette han, som var fältpräst. Det var kul. Så det är härligt att vara här tillbaka. Så jag vill dela lite Guds ord utifrån det här temat som du såg här. Gud kan göra mer. Men innan det så låt oss bara be för Guds ord och för våra hjärtan. Att de får vara öppengjord den här kvällen. Herre, vi bara tackar dig för att vi får komma inför dig. Tack för att vi får lova dig, prisa dig, be till dig. Herre, tack att när vi ger vår uppmärksamhet till dig. Du som har ditt namn, att du är allestädes närvarande. Tack att det uppstår en kontakt, Herre, när vi ger vår uppmärksamhet till dig. Och vi bara ber den här stunden, Herre, att vi bara ska få ett möte med dig, Herre. Så när vi går därifrån så har du fått röra vid våra hjärtan, våra liv, Herre. Och vi ber öppna våra öron att höra ditt ord. Öppna våra ögon att se det du vill visa oss den här dagen, Herre. Och vi bara tackar dig att du smörjer ditt ord, Herre. Levande ord och mig som ska dela det just nu också. I Jesu namn. Amen, amen. Så jag vill dela några ord utifrån det här Efeserbrevet. Sen har vi också vårt team och vi vill jättegärna. Det är bara vänner från församlingen som är med och står i förbönstjänst. Och när vi åker ut så brukar vi säga att de som vill åka med kan hänga på. Så för några veckor sedan var vi i Kiruna. Det var långt, även om vi bor långt upp i Sverige så var det över 700 kilometer upp till Kiruna. Och det var spännande, då följde ett helt gäng ungdomar med. Men så här står det i Efeserbrevet kapitel 3 och vers 20-21. Och det är någonting om vår Gud, hans storhet. Så står det så här, och vi kan göra så. Okej, vad fint, ska jag få lite vatten också. Vi kan göra så här att vi kan läsa tillsammans, är det okej? Jag gör det alltid hemma när jag predikar. Just nu så är jag en del tjänstledighet för jag reser ganska mycket. Men alltid när jag är hemma och predikar så vill jag att vi ska läsa Guds ord tillsammans. Så vi kan läsa här, vi har ju samma text så vet vi att vi är på samma spår. Så vi börjar. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Det där är ett kraftfullt bibelord. Eller hur? I evigheters evighet. Amen. Hur kan man trumfa det? Det går inte. Och det är så fantastiskt bibelord att Gud kan göra mer. Han kan göra mer till och med än vad vi kan tänka. I engelska bibeln säger imagine, alltså fantisera. Ja, men vissa av oss har större fantasi än andra. Men i din fantasi så kan man flyga iväg ibland, eller hur? Finns ingen begränsning. Och Gud säger att han kan göra mer än vad vi kan tänka eller be om. Och det är den Guds bilden vi behöver ha. Att när vi kommer till Gud, när vi ber till Gud, så är Gud större än vår erfarenhet. Amen. Och jag älskar det där. Och ibland så blir vi så begränsade av också att vi tror inte att Gud är intresserad av våra tankar och drömmar. Men Gud är intresserad av våra tankar och drömmar. För det du drömmer om, det du kan se för ditt inre, säger Bibeln, det är det Gud kan ge oss också. Det var så Gud pratade med Abraham. Abraham, kan du gå ut och räkna stjärnorna? Ska jag gå ut och räkna stjärnorna? Wow. Kan du räkna dem? Nej, de är för många. Så ska din efterkommande bli. Amen. Kan du ta upp sanden i din hand? Kan du räkna sandkornen? Det går inte. Så ska din avkomma bli. Så ska ditt folk bli. Gud använder praktiska saker. Och jag tror i bönens värld speciellt, som vi ska prata om idag, så jag tror att det är viktigt att Gud får öppna våra andliga ögon och öron, så vi bara kan få se någonting av det vi ber om. Och då blir det spännande. Och vi pratar lite grann här med förebedjarna innan mötet också. Att vara förebedjare, att be för någonting. Och vara före också i bön. Och när vi ser någonting i vår bön, ska jag titta på det här idag också. Då före det tro i våra hjärtan. För vi har sett någonting på insidan. Amen. Och jag vill bara uppmuntra dig att när du ber, om du ser saker och fantiserar om vad Gud ska göra. Du kan bara se den här salen alldeles full och väggen öppen där. Och hur ska vi få in alla människor som söker Gud? Wow, det är härligt. Amen. Vi har 5 barn, de är vuxna nu och leva sina liv och tjäna Herren. Vi är jätteglada för det. En av våra döttrar, hon hade väldigt livlig fantasi. Och det är jättekul. Så när folk kom hem och hälsade på till oss, så vi bodde vid en ganska nära en sjö, så kunde hon berätta för folk: här uppe från andra våningen ska pappa bygga en stor rutschkana ända ner till sjön. Ska vi det? Det var typ liksom flera 100 meter nu. Men det var en god idé. Man fick bra fart. Men tänk i bönens värld att Gud säger: jag kan göra mer än vad ni kan be eller tänka om. Alltså Guds bilden behöver bli större. Och som pastor, jag har varit pastor i 35 år, mer än 30 år. Och man har varit med om olika saker. Och för ett antal år sedan så hade vi en nigeriansk helande evangelist hos oss. Han heter Charles Ndifon. Och det hade varit på tv om honom och så vidare. Och så det var jättemycket folk. Alltså det var alldeles fullt. I kyrkan och utanför, för det var som förväntan. Och så säger han så här: det är lätt för Gud att bota människor. Och så sitter jag där som är ansvarig för alltihop och tänker: så lätt är det väl inte. Och han bara säger så, och sen så för det här, jag glömmer det aldrig, säger han så här: innan jag vill be för någon som har någonting riktigt svårt först. Och jag tänker tvärtom. Låt oss be för någon som har något riktigt lätt först. För annars är hela den här liksom kampanjen, vad ska det gå? Och så kommer det fram en kvinna som säger: jo, men jag opererar bort innerörat. Jag har ingen örs, jag har bara liksom en sån här plastlock för här att det inte ska komma in någonting. Det är hammaren och steden, ni vet allt det här som finns på insidan. Så man får lära sig biologin om örat. Det är bortopererat, så jag hör ingenting. Och han säger: underbart, säger han bara. Och jag tänker nu blir det här ingenting. Och som pastor man är ekonomiskt ansvarig, det kostar jättemycket, annonsering och allting. Det kommer inte hända någonting, kommer ingen att komma på resten av mötena. Men i alla fall, han hade sån härlig trons ande över sig när det gäller helande. För han sa: jag har sett för många helande för att tvivla på att inte Gud ska göra det. Och jag tänker så här, ibland så har vi de runt omkring oss som har upplevt mera på något område. Det betyder inte att de har sanningen på alla områden. Men på något område så har de upplevt. Och så kommer den här kvinnan fram, han ber för henne. Och så säger han så här: nu ska du sätta handen för ditt öra som är helt. Och så ska du upprepa vad jag säger. De står här framme liksom. Så 1, 2, 3, Jesus och alla såna grejer. Och så ska du gå mot dörren. Och det var ganska långt liksom till dörren. Och hon bara fortsätter. Och han står utan mick och säger: 1, 2, 3, 1, 2, 3, och Jesus loves you. Hon bara upprepar. Och sen så säger hon när hon kommer till slutet av dörren att nu kan du vända dig om, säger han. Och då får ju hon en chock, för hon tror ju hela tiden att han går precis bakom henne. För hon hör ju allting. Och det var inte bara hon som fick en chock, nästan vi alla andra fick en chock också. Alltså, och jag kommer aldrig att glömma det här. Thomas, Gud är större än din erfarenhet. För så ofta begränsar vi Gud med vår erfarenhet. Och därför så ska vi vara hungriga på att Gud kan faktiskt göra mer. Gud kan göra mer än vad vi kan be och tänka om. Och vår bild av Gud behöver vara stor. En stor Gud. Han håller himmelens stjärnor i sin hand. Han har skapat allting. Han håller havets djup i sin hand. Skulle inte han kunna göra mer? Amen. Och det vill vi bara uppmuntra Guds folk. Därför att när vi ber till Gud så är det också vilken bild har vi av Gud. Kära lilla Gud, skulle du kunna eventuellt hjälpa mig nu? Om du kan. Har någon bett som bön: Gud, om du kan. Exakt. Och egentligen är det ganska konstigt, va? Och Gud, om du kan, klart att Gud kan, det är därför att han är Gud. Och, men våra tankar kan bli så påverkade. Så han kan göra mer än vad du kan be. Allt startar med en bön, en hjärtats längtan och inriktning mot Gud. Han kan och vill göra mer än vad vi kan be eller tänka. Dina böner och dina tankar är viktiga. Amen. Därför är vårt tankeliv ett sånt viktigt slagfält. Därför att som vi tänker så ber vi också. Och ibland är det faktiskt så att ibland kan vi tänka olika saker. Men när vi kommer in i bönen så kommer det något annat från vår ande. Har du varit med om det? Du har suttit med dina vänner och pratat om något problem och det, vi vet inte vad vi ska göra. Och så börjar man be. Och vi bara ber och vi prisar dig Gud. Och så börjar du höra dig själv säga, Gud, du är mäktig. Du kan göra det och det. Fast du sa någonting annat för en stund sedan. För att i din ande, där finns det en annan klang. Amen. Och det är den vi behöver ge utrymme i våra liv. Så vi tar nästa bild här. Vi ska läsa några bibelord till. Och Paulus säger det här i Romarbrevet 12:2 som vi känner till det här bibelordet. Vi kan läsa de här bibelorden tillsammans också. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Paulus säger, ni måste vaka över ert sinne. Vi kan läsa det andra bibelordet också från Jesaja 55:9. Nej, liksom himmelen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Amen. Så det betyder att Gud har tankar. Gud har planer. Kommer du ihåg bönen Fader vår som Jesus lärde oss att be? Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Det betyder att Gud har planer i himlen. Han har en vilja i himlen. Tror du att den viljan är god? Amen. Tror du att den viljan är full av godhet och välsignelse? Amen. Så det är det som kommer i ovanifrån. Och tron växer när vi lär känna Fadern. Vi kan ta nästa bild. Tron växer när vi lär känna Gud. Tro är att känna Gud. Tron bygger på gemenskapen med Gud. Och desto mer vi lär känna Gud Fader i himlen, desto större blir vår tillit och vår tro till honom. Amen. Vi har varit gift med Maria, min vackra fru, i 35 år. Drygt. Och jag känner ju henne lite bättre idag än för 35 år sedan. Och jag sa just, ibland räcker det med en blick. Så förstår jag precis vad hon menar. och så vidare. Och tonläget i rösten, eller tonläget i blicken säger ganska mycket. Du vet, det är därför man lär känna någon. Och Gud vill också att vi ska lära känna honom. Det hebreiska ordet för att känna är inte som det grekiska där man känner efter. Utan det hebreiska ordet för att känna är bygger på att ha umgänge med. Att ha umgänge med, intimitet, närhet. Du vet att när du har levt med någon eller i din familj så känner du på fotstegen vem som kommer. Du hör vem som kommer av dina barn eller din man. Eller du hör på fotstegen vem det är som kommer. Därför att du har lärt känna någon. Och så är det med Gud också. Att han vill att vi ska lära känna hans fotsteg. Amen. Och då växer vår tro. Och de här bibelorden kan vi läsa tillsammans också. Är du redo? Och detta är det eviga livet. Att det känner dig, den enda sanna Guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Tänk vilken tillit. Jag vet att du alltid hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Amen. Gud vill att vi ska få ha den tilliten till honom. Jag vet att du alltid hör mig. Ibland kan det ta tid innan bönesvaret kommer. Men Gud hör dig och mig alltid. Och sen är det en annan sak också. Gud hör trons bön. Han hör trons röst i oss. Ibland så är vi ledsna, ibland behöver vi bara få tröst för Gud. Det är en annan sak. Men Gud rörs av trons röst. Amen. Och det är precis samma sak som om man, när barnen växer upp i ens hem och då har de en massa olika behov. Och ganska snart lär de sig att om jag kommer och gnäller inför pappa och mamma, så blir det bara tråkigt. Eller hur? Men om man kommer och smörar inför pappa och mamma, det funkar alltid. Pappa, jag älskar dig. Du är min bästa, du är bäst pappa. Okej, hur mycket vill du ha? Men gnäller man, så säger det blir ingenting med det där gnället. Eller hur? Och ibland så har vi lite samma inför himmelske fadern. Åh Gud, du vet det och det och det och det är så jobbigt och det och det. Ja, han vet det. Han är Gud. Amen. Men han vill få oss till en plats av tillbedjan. Han vill få oss en plats att Gud, trots det så här, så väljer jag att tillbe dig. Jag väljer att be till dig. Jag väljer att tacka dig. Jag väljer att prisa dig i alla fall. För du är mäktig. Du är större. Du kan göra det inte jag kan göra. Wow, atmosfären förändras. Halleluja, vi vet att Gud kan börja göra det. Vi känner alla till berättelsen i Apostlagärningarna 16, hur Paulus och Silas var midnattstiden långt ner i fängelsehålan. Och det står att de började prisa Gud så de andra fångarna hörde på dem. Vet du vad det var? Det var ett viljebeslut. Hur många tror du att de fick feeling där nere? Jag tror ingen av dem fick feeling. Wow! Silas, känner du också? Nu prisar vi Gud. Det här är ju helt fantastiskt att vara här längst ner i fängelsehålan. Det var ingen sån feeling, jag lovar dig. Fängelserna var inte som våra fängelser idag. Utan det var någonting helt annat. Och det står att de valde att börja prisa Gud. Och högt, kanske de tänkte imorgon dör vi så vill vi gå till himlen med flaggan i topp. Så låt oss prisa Gud. Amen. Och därför vet du vad, vi behöver varandra. Paulus behövde Silas. Silas behövde Paulus. Som sa, kom igen, låt oss prisa Gud tillsammans. Låt oss be tillsammans. Kanske Silas sa, jo, låt oss göra det. Amen. Och så började de prisa Gud. Och det var inte bara fångarna som hörde, utan Gud hörde deras lovsång. Amen. Och det står att Gud skakade hela fängelset. Så alla bojor löstes. Prisat var det Herrens namn. Jag älskar den där berättelsen, för det var midnatt. Det var inte liksom, allt var perfekt. Amen. Så jag tänker det också, där finns det ett viljebeslut hos oss. Amen. Det är så underbar lovsång att prisa Gud tillsammans här. Och ibland så känns det inte alltid så bra. Men precis, det kan vara ett viljebeslut. Jag vill prisa Gud. Amen. Och när jag väljer att prisa Gud så kommer atmosfären att förändras också. Tron blir förlöst. Gud kan börja göra saker. Halleluja. Och vet du vad, då kan vi uppmuntra varandra med tro. Och det handlar inte om att vi har lösningen, men vi har tro på att Gud kan hjälpa oss. Amen. Och det gör så stor skillnad. Jag är så tacksam under alla de här år som pastor för alla församlingsmedlemmar, alla människor som har kommit med ett uppmuntrande ord till mig. Ibland så betyder det mer än man kan tro. Paulus sa så här, be för mig att när jag talar ska jag få tala med de rätta orden. Han behövde den förbönen. Så det finns en väldig kraft i det. Åh, nu ska vi gå vidare. Halleluja, prisat vare Herren. Här är vi nu. Då hoppar vi fram lite grann. Precis. Då ska vi gå till nästa bild. Och den handlar om Jesus lär oss be. Fader vår bön. Och jag tänkte på den här bönen. Jag har också dragit ut. Vi gjorde förut hemma en böneguide för daglig bön utifrån bönen Fader vår. Och vill du ha den så kan du prata med grabbarna där nere som sköter tekniken, så printar de ut. De gjorde det till mig så de kan göra det till dig också. Ja, men det finns gott om papper i Vasa. Så det är inga problem med det. Men det här är någonting helt fantastiskt. Därför att bönen Fader vår, om du tänker att Jesus, han lärde inte sina lärjungar att predika. Han lärde dem inte så många andra saker. Mer att de hängde med Jesus och såg vad han gjorde. Men det som vi läser om att Jesus konkret lärde sina lärjungar, det var att be. Bönen Fader vår, att komma in i en bön, och därför innehåller den här bönen Fader vår så otroligt, otroligt mycket guld som vi kan använda i våra liv. Vi kan läsa det där tillsammans. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himmel, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss ifrån det onda. Wow, den bönen innehåller allt vad vi behöver. Den handlar om oss själva, den handlar om våra medmänniskor, den handlar om Gud. Så vill du ha ett sånt papper, jag har också alla de här Guds förbundsnamn. Helgat vare ditt namn. Att Herren är vår rättfärdighet, Herren är vår frid, Herren är den som helgar mig. Herren är alltid närvarande, Herren är min läkare, Herren är min herde, Herren är mitt segerbaner, Herren är min försörjare. Guds olika namn. Så vill du ha den bönen, så kan det vara hjälp för dig i din dagliga bön att bygga din bön kring inte bara dina behov utan kring någonting mycket mer. Det sista jag vill bara tala om här innan vi ska få lite vittnesbörd och sedan så ska vi ta tid att be tillsammans för varandra också. För när vi ber kommer himmelen i rörelse. Det här är någonting som jag tänker att vi behöver bara få upp våra ögon för. Du kan ta nästa bild. När vi ber så kommer himlen i rörelse. Och det här är en berättelse från andra krönikeboken. Så vi kan slå upp det, andra krönikeboken. Det kommer texten här. Men sätt gärna ett märke där om du har din bibel med. För du kan läsa om den här berättelsen. Det här är Hiskias reformation. Det är så spännande att läsa det här, för att i Gamla testamentet är det helt uppenbart att när Guds folk följde Gud, då gick det bra. Och sen när det gick jättebra, då glömde man varför det gick bra, för nu går det ju bra. Eller hur? Och så glömde de sin Gud och då gick det åt skogen. De hamnar ofta i fiendens hand, de tappar segern, det blir bara en massa problem. Och när de satt i sina problem där så började de tänka, hur hamnar vi här? Vi är ju Guds folk. Och så kom de på, vi har glömt Gud. Känner vi igen det här? Amen. Och därför tänker jag så här att vi har ett uppdrag att göra. Därför är Guds församling så viktig. Därför är det så viktigt att komma till Guds hus. Att bli uppmuntrad och upplivad, att tro på Gud. Därför är det viktigt att höra Guds ord. Därför är det viktigt att vara med också i en bönegemenskap. För någonting upplivas så vi inte glömmer vem Gud är. Och när man läser om den här Hiskias reformation så ser vi hur verkligen Gud upprättar sitt folk och han är nådefull och barmhärtig och förlåter dem och det går kanonbra. Vi tittar här först i den här första bibelversen i andra krönikeboken 31 och i slutet, vers 20 och 21, står det så här. Detta, vi kan läsa igen allesammans. Detta genomförde Hiskia i hela Juda och han gjorde inför Herren sin Gud vad som var gott, rätt och sant. Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta och han var framgångsrik. Det går bra nu. De hade kommit tillbaka till Gud då, och det var härligt. Men vet du vad? Djävulen kan man inte döda. Jesus har vunnit seger över honom på korset, men han är en lögnare. Så vad händer i nästa kapitel? Det skulle vara så fint att sluta läsa så där. Han var framgångsrik. Vilken härlig framgångssaga. Men nästa kapitel börjar på ett helt annat sätt. Nästa bild. Så då står det så här ifrån vers 1. Ska vi läsa det också? Sedan Hiskia i trohet hade utfört detta, så kom Senherib, kungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade de befästa städerna och tänkte erövra dem åt sig. Plötsligt så blev det en motattack. Och vad gör man då? Jo, man behöver gå till himmelens Gud. Och det står så här att den här kungen, han gjorde precis ungefär som Goliat gjorde. Kommer du ihåg berättelsen om David och Goliat? Har du tänkt på det? Att Goliat kommer, det är 40 dagar, så står han och ropar till Israels folk. Jag kan ta er när som helst. Jag kan besegra er. Och då är alltid min tanke så här. Varför gjorde han inte det då? Varför gjorde han inte det då? Därför är det precis så fienden arbetar. Han kommer med sina budskap till oss för att vi ska köpa hans budskap. Och du känner till hela berättelsen hur hela Israels armé blev lamslagen tills lilla David kommer. Det står att han var ljus, lätt och skön. Historieberättarna säger att han var ungefär 15 år gammal. Tjena, hur är det här då? Och kungen var så desperat, så när de säger, här är en kille, han är 15 år gammal, han kan gå och strida med Goliat. Och han säger, okej, vi tar honom. Då är det ganska kris. Om man tar liksom en tonåring, alla liksom beväpnade män i armén vågar inte göra det. Men David hade någonting annat med sig. Han hade en annan gudsbild. Han säger, om inte den Gud som har varit med mig mot lejon och björn, skulle inte han vara med mig mot denna oomskurna filiste? Vet ni inte vad Gud har sagt? Ingen kan hedra den levande guden. Amen. Han hade en helt annan gudsbild. Och det är det som händer här också. Vi läser lite de här bibelberättelserna här. Är du med på det? Jag hoppas det i alla fall. För det här beskriver den andliga kampen som pågår. Så säger Sanherib, kung av Assyrien. Vad är det ni förtröstar på? Eftersom ni stannar kvar i det belägrade Jerusalem. Är det inte Hiskia som bedrar er så att ni kommer att dö genom hunger och törst? Han säger ju, Herren vår Gud ska rädda oss under den assyriske kungens hand. Vi hoppar vidare till nästa bild och läser. Han skrev också ett brev för att håna Herren Israels Gud och sa det om honom. Lika lite som de andra gudarna som dyrkas av folken i de andra länderna har kunnat rädda sina folk ur min hand. Lika lite ska Hiskias Gud kunna rädda sitt folk ur min hand. Och till Jerusalems folk, till dem som stod på muren, ropade med hög röst på judiska för att skrämma dem och göra dem modlösa, så att det sedan skulle kunna inta staden. Ser du fiendens strategi? Paulus sa, förnya ditt sinne så du vet vad som är Guds vilja. Här pågår en andlig strid just nu om staden. Här pågår en andlig strid. Och vet du, den striden pågår om Guds församling idag också. Amen. Och det är så liksom, skulle man sätta så här. Vi har bönekonferens. Kom och be alla. Ja, det är inte säkert att lika många är intresserade, för det låter jobbigt det där med bön. Och det är bara därför tror jag att vi inte vet och ser vad som händer när vi börjar be. Amen, om du upplever din fantasi lite och börjar se änglarna som går ut över Vasa, Gud som börjar verka i din familj, Herren som täpper till gapet på lejonen. Halleluja. Då blir det plötsligt spännande att be. Om du börjar be för gudstjänsterna, be vad Gud ska göra. Det var så underbart när jag gick på bibelskolan och såg allt som hände där. Så började Gud lära mig, du kan vara med där i förbönen. Det var ingen som sa, Thomas, kan du komma och be för någon? Jag var bara en liten student där bak. Men jag började be precis som om jag skulle stå här och be för människor och betjäna. Och det jag upplevde, det var det som hände också. Och jag började fatta, det här är ju Gud som gör någonting. Jag kan vara med och vara en förebedjare. Halleluja, jag kan be för den som ska predika. Jag kan få samma ord som han får. Jag kan uppleva vad Gud ska göra. Jag har bett för att någon ska komma och sätta sig bredvid mig. Herre, ge mig ett ord till den. Wow, plötsligt så blir det spännande. För alla behövs, mina vänner. Kan du säga till din granne, du behövs. Kan du ta någon på andra sidan också och säga till den, du behövs. Amen. Och då tar vi den här sista bilden här, nästa bild som är min sista bild i den här predikan. För då ska vi se, vad gör Hiskia under tiden när fienden försöker komma med den här psykologiska krigsföringen? Ska vi läsa tillsammans? Under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, och ropade till himlen. Då sände Herren en ängel som förgjorde hela herren. Och förstarna och befälhavarna i den assyriska kungens läger. Så att han med skam vände tillbaks till sitt land. När han gick in i sin Guds hus blev han där nedhuggen med svärd av sina egna söner. Och Herren räddade Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Senibars hand och ur alla andras hand. Och han beskyddade dem på alla sidor. Wow! Jag tycker det här är en fantastisk berättelse. Amen, som beskriver vad som händer när vi börjar be. Alltså de var inte mycket. De kunde inte ha kraft och militärkraft att stå emot. Men de gjorde någonting. De bad till himmelens Gud. Och när vi ber till himmelens Gud, när vi lovsjunger Gud, då sätter himlen sig i rörelse. Prisat vare Herrens namn. Himlen sätts i rörelse. Och det är någonting helt underbart. Halleluja. Och därför vill vi bara uppleva. Jag vill bara, när vi åker runt så gör vi bara så här ungefär. Jag vill bara uppleva människor att tro och att be. Och att fortsätta be. Därför när jag växte upp så var det mycket mer bön i kyrkan. Folk satt och ropade till Gud. Och det var massa bönemöten och nattböner och alla möjliga saker. Jag har lärt mig, min mamma och pappa, de var pingstpastorer i pingströrelsen. Min mamma var, hon lever fortfarande, evangelist. Hon var en bedjande kvinna. Hon var kort i växten och är det fortfarande. Men hon bad för oss. Och jag bara brukar berätta det här. Därför att Gud kan använda dig och göra dig andligt vaken. Amen. Och jag var det svarta fåret i familjen. Och min brorsa sa när vi hade vigsel, jag vet inte vad jag ska berätta om Thomas. Antingen var det helt svart eller helt vitt. Jag var i många handa problem. Och ibland så när mina kompisar drog iväg oss åt fel håll och sa, nu gör vi det här. Vi bara gör det här. Ingen kommer att veta det här. Så sa jag så här, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men när jag kommer hem så kommer min mamma och frågar mig, vad har du varit Thomas? Och jag visste inte hur jag skulle förklara det. För det var inte bara en gång. Som när jag kommer hem så säger hon, vad håller du på med? Vad har du gjort? Jag har varit orolig i min ande. Jag har bara gått och bett och bett och bett för dig. Vad håller du på med? Vem köper det? Halleluja. Plötsligt så får du vara med och se någonting. Och det är det jag tror bara Gud vill locka oss in i. Så att bönen blir någonting fantastiskt spännande. I bönen finns det ingen begränsning. Amen. Vi kan be för Israel. Vi kan be för Finland. Vi kan be för presidenten. Vi kan förflytta oss in i presidentens sovkammare och säga, Gud, du talar till honom just nu. Ge honom tankar. Ge honom drömmar från dig. Han kanske är på väg åt fel håll. Herre, vänd honom på rätt håll. Wow, det finns ingen begränsning hos Gud. Och Gud vill använda dig, min vän. Amen. Och förlösa någonting underbart.